välkommen till Bibeln Idags podcast. Podcasten som sätter fokus på Bibeln, men framförallt människorna som översätter, sprider, gläds i och använder den. I dagens avsnitt möter vi Christer och Kicki Dahlberg som har skrivit en uppsats med titeln Från ung till vuxen med tron i behåll. Vi pratar om vad de har hittat och vad andra kan lära sig av deras fynd. Jag som leder podden heter Olof Brandt. Varmt välkomna tillbaka till Bibeln Idags podcast. Och idag så har jag faktiskt bet mig ut och rest. Jag har rest hela vägen till Västerås ifrån Uppsala och satt mig i en klassisk kyrksoffa skulle jag säga. Jag kan tänka mig att det är vissa helgdagar eller fredagar hänger lite ungdomar och sådär. Och idag ska vi ha två gäster i podden. Så jag hälsar båda två välkomna samtidigt. Eller är det ni som hälsar mig välkommen kanske? För det är ju er hemkyrka.
Mm. Tack så mycket.
Tack så mycket, Olof.
Ni kan få presentera er. Vilka är det som vi har som gäster i podden idag?
Jag heter Kicki och jag är för tillfället pastor i Valbykyrkan här i Västerås. Kommer ursprungligen ifrån Örnsköldsvik, där jag växte upp. Och större delen av mitt liv har jag tillbringat utomlands som missionär tillsammans med min man. Vi har arbetat utomlands i 25 år ungefär, innan vi kom tillbaka till Sverige och då kom vi hit till Västerås. Mm.
Och din man då?
Ja, jag heter Christer och i stort sett så växte vi upp på samma gata och blev tillsammans i väldigt unga år. Och gifte oss när jag var 20 och Kicki var 19 och vi har egentligen haft en gemensam resa ända från barndomen och gått i samma kyrka och vi har varit ute på missionsfältet tillsammans och är nu tillbaka i Sverige sedan 2014 och har dels startat upp en liten ungdomsorganisation som heter Youth for Christ, men som Kicki sa så är vi nu pastorer sedan i juni här i Valbykyrkan båda två.
Mm. Och Valbykyrkan, för den som inte känner till, är en kyrka i... Ja, i Västerås har vi sagt, men i vilken tradition?
Den tillhör trosrörelsen.
Ja. Mm. Och vi ska idag prata om den uppsats som ni skrev i våras i största delen. Och det är då en uppsats med namnet Från ung till vuxen med tron i behåll. En studie av positiva faktorer för ungas trosutveckling. Så det kommer vara det största temat. Vi kommer prata ungdomar och positiva faktorer, men... Innan vi kliver över där så skulle jag ändå vilja ställa frågan. Vad är det som har gjort att ni har intresserat er för just den här frågan? Varför valde ni det här ämnet att skriva uppsats på? För det är en C-uppsats vi ska titta på här.
Jag tror att just barn och ungdomar är någonting som har legat oss varmt på hjärtat under hela vårt liv. Och det har varit stor del av det vi har arbetat med på missionsfältet. Framförallt evangelistiskt, att nå ut till andra människor, framförallt ungdomar. Men även här i Sverige också naturligtvis. Så att det har varit en stor del av vårt fokus och det som vi har brunnit för att arbeta med.
Under våra år på missionsfältet så har vi varit en del av två missionsorganisationer, men sedan 2007 så har vi då varit del av Youth for Christ, vars fokus är endast på att arbeta med ungdomar. Så därigenom så finns det en naturlig koppling för oss att arbeta med ungdomar, men också att studera frågor och problematik som kan finnas kring det. Mm.
Ni är ju inte tonåringar själv. Hur kommer det sig att ni liksom tog tag i och började studera? Alltså skriva en C-uppsats. Vad var det som lockade med att gå tillbaka till högskolevärlden?
Ja, det var ju så att vi var väldigt unga när vi åkte ut på missionsfältet. Var ju tidig i 20-årsåldern. Och jag hade utbildat mig till frisör och arbetade som frisör innan vi åkte ut. Men vi kände en stark kallelse att åka ut och nå människor som inte hade möjlighet att höra evangeliet annars. Mm. Det medförde att vi inte gick vidare med våra utbildningar. Nej. Utan vi åkte ut, vi drog iväg och jobbade under 25 års tid. Så när vi kom tillbaka till Sverige så råkade vi bara få nys om en linje som, eller en kurs.
Utbildning
som hette församlingsutveckling och entreprenörskap. Och när jag läste vad den handlade om så sa jag till Christer att det här är precis vad vi brinner för. Det skulle vara kul att ta några av de här kurserna. Så vi hörde oss för och vi anmälde oss till det programmet och tänkte att vi kan jobba på det lite långsamt under ett antal år framöver, ja. På halvfart kanske. Så vi började på Johannelund där vi har läst i 3 år. Och ganska snabbt så insåg vi att vi ville köra på med det programmet för det var så intressant och det gav oss så mycket. Mm. Just genom att vi bar på en hel del praktisk kunskap. Mm. Vi hade arbetat med många olika saker och sett många olika saker. Men nu fick vi liksom befästa det i teoretisk kunskap och pröva vad vi hade varit med om. Kunna lägga det, alla bitar på plats och fundera på olika perspektiv. Så det har varit jätteintressant för oss att så här i efterhand kunna lägga till den kunskapen. Om man säger den kunskap vi redan hade kunde vi liksom, ja.
Och det kändes kanske lite grann som att det här var sista chansen att förkovra sig när man blir allt för gammal.
Ja, okej. Okay. Ja, och ni valde då alltså när det var dags att skriva C-uppsats, att skriva i historisk praktisk teologi och då jobba med frågan om att gå från ung till vuxen med tron i behåll. Och det här ligger ju då väldigt nära det projekt som Bibeln idag jobbar med och som ni har hört om i podden förut och som ni kommer höra oss tjata om mer här under hösten i podden och så vidare. Men vad var det som gjorde att just den frågan låg så, klappade på hjärtat så att säga, den övergången? För det finns ju många vinklar man kan ha när man ska studera ungdomar och så vidare. Vad var det just i den övergången till ung vuxen som, ja, vad var det där?
Först vill jag säga att det var, vi bestämde ju det här temat innan vi hade en aning om att Bibeln idag skulle göra,
jaha,
fokusera på detta. Och det kom som en överraskning liksom att oj, det är fler som har intresserat sig för samma ämne. Mm. Vilket vi tycker var jättepositivt och roligt. Det sammanföll så pass att man kunde tänka att det inte var en tillfällighet. Men det var det faktiskt. Ja, som sagt, här i Vallbykyrkan har vi ju fokuserat på lite yngre barn. Mm. I mellanstadieåldern. Och arbetat med dem varje fredagkväll. Så jag tror att vi personligen har väl inte en fast åldersgrupp som vi vill fokusera på, men vi ville dra det till förlängningen till de här som har blivit kvar för att se hur ska vi ta vår ungdomsgrupp av de här unga mellanstadieålderbarnen till att bli förankrade när de är 25 till exempel. Hur ska vi arbeta? Hur ska vi göra för att det ska bli rätt?
Mm. Och sen hade vi också läst då barnagroups undersökning och en problematik som de har lyft i USA, att väldigt många tonåringar försvinner bort från kyrkovärlden och blir aldrig medlemmar i kyrkan. Mm. Och så det spelade väl in och då bestämde vi oss att vi ville ta en positiv vinkling på det och titta de som är kvar, som är mellan 20 och 30 år. Vad har varit viktigt för dem att komma till den platsen att de är en medlem i det här fallet då vi har fokuserat på EFK och pingstförsamlingar?
Mm. Så ni har medvetet valt den positiva inriktningen, det vill säga vad är det för faktorer som finns hos dem som har stannat kvar. Och det är ju också lite liknande vad vi i Här för att stanna projektet har valt att titta mycket på än så länge. Och som, ja, den slutrapporten har inte kommit än, men det kan ju säga att det finns vissa likheter, det kan man väl säga. Men vad var det som, jag tänker just, man kan ju fokusera på, men som du sa, ni jobbar med mellanstadier, så är det, ja. Mm. Man kan ju titta på liksom, ja men, 10-åringar eller 14-åringar eller 18-åringar. Varför just 20-30-åringarna? Vad är det i den gruppen som ni tänker göra att de är särskilt intressanta för att förstå vad det är som behöver göras tidigare?
Ja, vi har ju valt att fokusera på de som blev kvar, om man säger de som är förankrade i sin tro. Därför att jag antar att det är ganska självklart att man, när man jobbar med barn och man jobbar med tonåringar, och målet är ju att de ska växa upp och få en stark tro och vara förankrade i församlingen. Mm. Och då kändes det att de här människorna kanske har mognat till, de har hunnit fundera lite mer, och att få deras perspektiv och tänka tillbaka, hur var deras uppväxt, vad betydde föräldrarna, vad betydde ungdomsgruppen, vad var det för faktorer som var väldigt viktiga för dem som gjorde att de valde att fortsätta i sin tro och välja ett medlemskap och bli aktiv i en församling.
Just det. Så för att då hoppa in i uppsatsen i sig, hur fick ni fram de som skulle intervjuas eller de som skulle frågas? Hur fick ni fram de ungdomar som är underlaget, eller de unga vuxna som är underlaget i uppsatsen?
Ja, vi valde först att fokusera på två samfund, Pingst och EFK. Och dels eftersom det är C-uppsats så har man begränsad tid och möjlighet.
Yep.
Och vi känner oss ganska hemma i den teologiska bakgrund som de samfunden har, och de är ganska lika varandra. Så i vissa frågor när man pratar om att församlingstillhörighet och så, om jag ställer frågorna, så skiljer det sig inte så mycket som till exempel i en svensk kyrklig kontext. Då skulle man behöva skilja på frågorna på ett annat sätt. Och sedan så valde vi att aktivt kontakta församlingar inom Pingst och EFK. Och i många fall så letade vi upp den som var pastor eller ungdomsledare och ringde den och berättade om det här forskningen vi vill göra. Och frågade om de skulle kunna vidarebefordra den här enkäten som vi hade gjort till sina unga vuxna. Och dels så ringde vi eller så mejlade vi, och om vi fick en respons då mejlade vi tillbaka. Och totalt sett så är ungefär 50 pingstförsamlingar och 30 EFK-församlingar som ville vara en del av det här. Så deras ledare fick då våran länk till våran online-enkät. Och sedan var det upp till dem att distribuera det då till de som var i åldern 20-29 år.
Just det. Så då är det alltså en vad man kallar en kvantitativ undersökning, där ni alltså frågar med hjälp av en enkät så många som möjligt inom ett visst område, helt enkelt.
Ja, det stämmer. Ja.
Och vad är det för typ av frågor som ni har ställt?
Ja, det är från först att man kan säga tre delar till enkäten. Vi försökte hålla den, om man säger någorlunda kort, 30 frågor som den hade. Och vissa delalternativ, men ungefär tog 7 minuter att besvara den här enkäten. Men först är några frågor för att bara ta reda på lite grann vem de är, ålder, vart de bor geografiskt, storlek som församling de är med i. Att de själva anser sig vara aktiva, att de är, om de är döpta, om de är medlemmar. Så att vi kunde sortera in utifrån den avgränsning som vi hade gjort. Mm. Alltså åldersmässigt och att de är aktiva medlemmar. Sedan så hade vi två andra avdelningar, och en som pratade mer om faktorer som gjorde att de var förankrade i sin tro. Och andra, den tredje delen var vilka faktorer som har fått dem att bli förankrade i församlingen.
Du säger att de ska vara aktiva medlemmar. Vad är, för att ni, när ni hade frågat och samlat in all enkätmaterial så gick ni igenom det, och då fick ni plocka bort några som inte föll inom det ni ville studera, så att säga. Vad krävdes för att man skulle vara en av dem som ni ville titta på?
Ja, vi Vi hade dels åldersspannet 20-29 år. Och sedan så skulle man vara medlem i en EFK eller pingstförsamling. Och vara döpt. Det var en annan kriterie som vi hade av medlem. Och sedan så bestämde vi att för att vara aktiv så hade vi krävt att man i alla fall skulle vara med i två, som vi kallar för andliga aktiviteter i månaden i kyrkan.
Okay.
Så om det då är en hemgrupp eller en gudstjänst eller någonting. Mm. Så om det var någon som gick på mindre än två aktiviteter i månaden, då sorterade vi bort dem.
Mm.
Och det var bara ett beslut vi gjorde. Det var inte baserat på någon forskning eller någonting, utan vi bara drog linjen där.
Mm. Och så det vi tittar på i uppsatsen, om vi läser den, är alltså de som inte bara blev kvar i tron utan också som engagerat sig i en församling väldigt aktivt då.
Exakt.
Ja. Så att vi förstår vilka det är vi pratar om då. Mm. Och så ni delade in dem eller ni hade två frågor där som eller två avdelningar med frågor med vad som gjorde dem förankrade i tron och församlingen, och då har de fått svara på frågor som visar hur alltså vad som de själva anser vara mycket viktigt i deras uppväxt och vad som har gjort att de är kvar och så vidare. Om man ska plocka några godbitar med en gång, vad såg ni som dök upp som väldigt viktigt för dem?
Det var ganska intressant när vi började få in resultaten, så väldigt snabbt så började vissa saker utkristallisera sig. Och vi såg på en gång att till exempel ungdomsgruppen hade varit väldigt betydelsefull. Men framförallt såna här saker som lovsången, den hade varit väldigt, väldigt viktig. Vännerna och gemenskapen i kyrkan var en sån här sak som stod ut. Att ha haft möjligheter med samtal med andra kristna. Och borde egentligen inte vara förvånad, men samtidigt var det lite grann kanske saker som den personliga bönen och bibelläsningen var några av de andra sakerna som väldigt snabbt visade sig vara något som haft stor påverkan.
Mm. När man skriver en sån här uppsats så följer man ju ganska fasta mallar, så att säga. Man sitter och tittar på vad andra människor har kommit fram till för en själv och sådär. Om man tittar, det har ju inte gjorts jättemycket forskning i Sverige ändå på just det här temat, så det är därför väldigt roligt att ni har jobbat med det. Men om man jämför med det man ser liksom i forskning över hela världen och så vidare, kanske framförallt i USA där man ändå jobbar mycket med det, känns det som att det ni gjorde bekräftade det som man ser på andra ställen, eller är det någonting som sticker ut i Sverige?
Ja, det är ju framförallt USA som du säger som har kommit med väldigt stora undersökningar genom Barnas Ministry, deras böcker. Och där talar vi ju om kanske 20 000 personer som de har samtalat med, och det är massor med undersökningar som de har tagit in för att fastställa de här sakerna. Och jag tror att i USA så kom det lite som en bomb först när de gav ut sin första bok, där man då tittar just på att så många försvann från ungdomsverksamheten.
Mm.
Så de var aktiva i tonåren och så sen så tappar man dem helt enkelt. Och även det fick lite grann, man såg det där i hela Nordamerika tror jag, för att sen kom även stora grupper församlingar som gjorde undersökningar i Kanada och kom fram till samma sak.
Mm.
Kom ut med det här materialet, och det var lite en chock för församlingarna att se så här många tappar vi. Och därigenom så blev det populärt att göra undersökningar också. Så i Europa så ser vi inte det lika mycket. Vi ser lite grann i England att det finns några. Det finns de i Norge, vårt grannland, som har gjort studier. Och som du säger, i Sverige så finns det kanske inte riktigt några stora studier gjorda. Det finns på lite mindre sammanhang och ofta mer kvalitativa intervjuer som har gjorts. Och framförallt då med de som har försvunnit från församlingarna. Man har kanske inte forskat med den vinkling som vi har gjort nu då, på de som har blivit kvar. Men med det sagt så ser vi väl i stort sett att våra resultat stämmer överens väldigt mycket med vad de andra undersökningarna har att komma med.
Mm.
Man talar ju mycket om föräldrarnas roll. Man talar om ungdomsgruppens roll. Man talar också om de äldres roll i församlingen. Just det här intergenerationella gemenskapen. Att man inte ålderssegregerar i församlingar. Och det försökte vi kanske få in i vår uppsats. Men just den punkten är väl den som i så fall skiljer sig. Där de som vi har talat med eller som har besvarat vår enkät har inte angett att det har varit en stor anledning.
Just det här med generationsskillnader.
Precis. Att de äldre inte har varit av stor betydelse. Vilket naturligtvis är lite förvånande. Jag tror att om frågorna varit ställda lite annorlunda så skulle vi kanske fått ett annat resultat. Eftersom när jag tittar på all tidigare forskning som har gjorts så har det varit väldigt avgörande i nästan 99% av fallen.
Ja.
Så finns det med. Så jag tror fortfarande att man ska ha med det i åtanke att, att det också är en viktig faktor.
Vi hade två frågor som berörde det där lite grann och det finns en viss motstridighet i hur respondenter har besvarat den frågan. Och jag tror att det som Kiki säger att vi har kanske formulerat dem lite för luddigt och lite oklart. Så att just den frågan känner vi väl kanske att vi är osäkra på om vi har fått ett korrekt resultat.
Ah, okay.
Och så det skulle helt klart vara värt att titta närmare på den frågan ytterligare en gång.
Ni nämnde en viss förvåning ändå kring att personlig bön och bibelläsning hamnar en bit upp här. Hur kommer det sig att ni var ändå hade en viss förvåning i att det låg med på topplistan så att säga?
Ja, det var väl vad man skulle kalla för en positiv förvåning.
Ja.
Därför vi hade ju en del frågor som till exempel hur viktig media hade varit, hur viktigt har en ungdomsanpassad gudstjänst eller en ungdomlig musikstil. Och man kanske hade någon förutfattad tanke att de sakerna skulle vara jätteviktiga.
Ja.
Och de fick inte något jättestort utslag.
Det
visade sig att absolut för några är det viktigt. Men långt mycket större var de här grundläggande kristna delarna som man skulle kunna knyta till lärjungaskapet.
Mm.
De var viktiga. Och på något sätt så var det en så här positiv förvåning att säga, men oj, titta. Det som är viktigt är faktiskt viktigt.
Det man hoppades var viktigt.
Ja, eller? Lite så. Och det var lite grann back to basics. Lite grann att man kanske trodde att det krävdes en massa speciella grejer för den här generationen. Men man inser att för de som har blivit kvar och som är aktiva och förankrade, och för dem när de ser tillbaka på sin barn, sin uppväxt och sin tonårstid, så är det de här, det är relationerna, det är gudsmötet, gudsnärvaron. Just den fick väldigt många, sa att den har varit mycket viktigt, just det här att få uppleva Gud. Och tillsammans med det då är en god bibelundervisning och den personliga bibelläsningen och så.
Hur ligger söndagsgudstjänsten till?
Den är absolut också högt värderad.
Okay.
Hos många unga vuxna. Och det är där man framförallt vill hitta den här grunden. Man söker bibelläsningen. Man söker bönen och andagslivet och lovsången. Och det, just i gudstjänsten så känner man att man hittar de bitarna för sitt liv.
Så de som blir kvar har liksom fått tag på några av de här grundläggande bitarna och inte nödvändigtvis då alltså fått bara en specialanpassad ungdomsgudstjänst? Är det, förstår jag det rätt då?
Ja, den bild som vi ser det är att ja, men läger, veckor, konferenser, ungdomsgruppen, gudstjänsten, alla de här sakerna har varit väldigt viktiga.
Mm.
Men det är nog egentligen ändå kanske innehållet. Det är en liten slutsats som vi drar. Att det är innehållet i lägerveckan, det är innehållet i konferensen, i söndagsgudstjänsten och ungdomsgruppen som blir det viktigaste.
Mm.
För de är viktiga, de här sakerna jag nämnt. Men det är kanske för att de innehåller bibelundervisningen, lovsången, Guds närvaron, gemenskapen och det här. Så att jag tror att det är inte ungdomsgruppen, den är inte helt i topp.
Mm.
Den är väldigt viktig, men i topp så hittar du där lovsång, samtal med andra kristna och personlig bön.
Jag kan ju nämna det bara här att jag tänker att jag lägger in lite länkar i beskrivningen till det här avsnittet i podcasten för alla er som blir nyfikna på källor och uppsatsen i sig också. Men vi nämner ju lite andra som har skrivit på temat, så vet ni att ni kan hitta det där. Jag tänker att en del av att göra en sån här, det är klart att ni gör det här som en del av en utbildning, men jag har ju också förstått på er när vi pratade lite innan här att det här är också en del av att ni vill själva utvecklas i era möten med barn och unga framåt, som du sa, ni möter till exempel mellanstadiebarn här och sådär. Och vad, i det första skedet här, vad är det som ni främst tänker kan påverka det som ni gör till vardags i församlingen här?
Vi har en naturlig del inom oss båda, det är att nå ut. Och man säger att det finns en evangelistisk ådra i oss. Men när man gör en sån här undersökning och ser de här sakerna så inser man ju också absolut vikten utav lärjungaskapet.
Mm.
Och jag tror att den här undersökningen och uppsatsen vi har skrivit har fått oss lite grann att bara ta, jag ska inte säga ett steg tillbaka, men att stanna upp och tänka till lite grann. Vi har till exempel ett arbete med barn i mellanstadieåldern och det var en liten kyrka. Vi började bara med ett handfull antal barn, 5-6 stycken, och sen har det växt steg för steg. Stort sett bara barn utifrån. 30, upp över 30 barn på fredagkvällar. Och man kan glädja sig att man får barnen kommer utifrån. Men när man ser det här resultatet så funderar man också, vad är det som kommer att få de här att gå vidare till en tonårsgrupp, till en ungdomsgrupp och sedan bli aktiva medlemmar, ha en fast tro.
Mm.
Och där tror jag att vi kommer att tänka till lite, fundera kring det här. Vad är rätt väg att gå? Hur utformar vi vårt arbete?
Mm.
Medan stadiebarnen har jätteroligt här på fredagkvällar. Corona, de var väldigt besvikna att vi stängde ner och de älskar att komma. Men vi behöver också fundera och tänka lite kring det här resultatet. Mm. Påverkar det här någonting, vårt tänk och vårt fokus och hur vi gör saker?
Mm. Är det någonting ni har tänkt på rent praktiskt som ni funderar på att prova? Annat än att ni är utmanade att kanske tänka om. Eller tänka om, tänka nytt, tänka.
Ja, jo men absolut. Jag tänker att vi behöver vara tydliga med att vi är en kyrka.
Mm-hmm.
Och att i den verksamhet som vi har med barn och ungdomar, att det ska också märkas. Att vi har en tro, att det är det vi vill nå ut med, att det inte bara blir häng på fredag kväll eller roliga lekar och inget mer, utan och det skriver vi i vår uppsats också där, rekommendationen att ungdomsarbete ska, alltså att det ska bestå av lärjungaskap, att det ska bestå av bibelundervisning, av de här kristna grunderna också. Att inte det är så lätt att man tar 5 minuter i slutet av en samling och samlas kring ett bibelord eller om man avslutar med en bön. Men att den här biten ska ges mer tid. Mm-hmm. Och det är en utmaning med dagens unga, det vet alla som arbetar med det. Men vi vill ändå göra ett försök och kanske är det värt att satsa på den biten även om vi skulle få färre barn. Så tänker vi nog. Mm. Att, ja, men vi behöver ta ett steg längre än att bara samla barn. Utan vi behöver också få dem att bli lärjungar. Mm. Och det måste få ta sin tid och det måste få sin plats i ungdomsarbetet.
Och vi har inte riktigt kunnat tänka igenom det, men vi har lekt med tanken, skulle man till exempel kunna köra vårt evangelistiska material som vi kallar för rock solid, som de här barnen kommer till och de älskar, och det är fyllt med galna lekar och så, men också en klar, tydlig evangelistisk touch till det hela. Men ska man köra det varannan vecka, och varannan vecka så har vi vårt lärjunga program som heter Alive, där man går på djupet. Ja. Och att man gör varannan vecka, och det innebär att vi har 30 den ena veckan, vi kanske bara har 10 när vi kör vårt live, men att det är det som är målet att fördjupa. Men det är bara en tanke som har ganska nyligt kommit, men undersökningen har helt klart fått oss att ställa frågan. Mm. Svaren har vi inte än. Nej. Men frågan är ställd.
Det sorgliga är väl att svaren har ni om 10-15 år när ni kan fråga dem som blir kvar, men det är ju så med allt sånt här, att vi får gå med den ledning vi får. Men det här är ju kanske en ganska stor fråga, men jag vill ändå ställa den. Är det någonting som ni känner att ni inte har svar på efter att ni har liksom gjort den här? Är det någonting som ni känner när ni sitter och tänker så här i efterhand på uppsatsskrivandet och de frågor ni ställde och sen så här, men det här hade vi ju ändå velat veta lite mer om. Det här skulle vi ju ha ställt en fråga om. Eller alltså någonting där ni känner att här, det är klart att det finns alltid saker man vill veta mer om, men är det något speciellt som ni liksom har som ni skulle ha haft svar på?
Jag tror att om man läser hela uppsatsen så kan man se i vår diskussion att det finns, vi lyfter i alla fall kanske inte stora frågor, men mindre frågor som man önskar att man hade kunnat haft ett mer kvalitativt samtal med vissa av dem. Jag tycker det är intressant med den frågeställningen att en ungdomsanpassad musikstil inte är jätteviktig, men lovsången slår i taket. Liksom, var är skillnaden? Varför är det ena viktigt och den andra inte lika viktigt? Och sen vill jag inte gå in på djupet, men det fanns ett område där man kunde se att just med gudstjänsten och vissa sakramentala inslag som nattvarden, dopet och andedopet, på något sätt de som värderade några av dem högt så påverkade det allt det andra på ett sätt som gjorde att där fick jag en fråga av, finns det någonting i det här som triggar det andra? För den som hade gudstjänsten inte var så viktig så sjönk de andra områdena också. Vi kallar det för ringar på vattnet. Vi vet inte vad det är för sten som skapade ringar att jag börjar med. Men det finns någonting där. Och om jag bara skulle gissa så är det den här gudsnärvaron, gudsmötet på något sätt. Mm. Och kanske man möter den i gudstjänsten, eller i nattvarden, eller i dopet, eller i andens verk på något sätt. Och där har jag ett litet frågetecken. Mm. Men det är en långt mycket djupare fråga och kräver mycket mer forskning i så fall. Sen finns det en del spännande, jag ska inte säga frågor, men det är kanske mer en utropstecken. Till exempel bibelskolan. De som har gått på bibelskolan nästan alla säger att den var extremt viktig. Nu har inte alla gått på bibelskolan. Nej. Så därför kommer den inte i toppen. Mm. Men av de som har gjort det så visar sig att bibelskolan har varit extremt viktig för dem.
Kommer du ihåg hur många procent ungefär som hade gått bibelskola?
Ja, det får väl 100, blir kanske 140 någonting som har gått då.
Så nästan 75% har gått bibelskola. Mm. Ja, det är klart. Då följer man ju ändå den klassiska vägen till stor del.
Ja.
Och då sa du, då blir bibelskolan också otroligt viktig.
Ja, det blir det. Och vi har ju gjort den här listan, om man säger topp 20. Det är, vi påstår ju inte att det här, att man ska sortera in de är i plats 1, 2, 3. För de är ju frågorna inte ställt mot varandra direkt. Men bara för att få liksom en liten överbild av vad som är viktigast. Så när man tittar på procenttalen, så när man jämfört med alla så har bibelskolan på 20:e plats. Men skulle man bara titta på de som har deltagit, då skulle bibelskolan gå till första plats av den mest viktiga.
Okay.
Så bland de som har gått så är bibelskolan topp nummer ett av en av de viktigaste faktorerna. Men som sagt var, de är ju inte ställda mot varandra, så att man kan inte helt rangordna på det.
Man kan inte göra hur mycket som helst i en C-uppsats.
Nej.
Men om man då tänker på det, nu bestämmer jag er framtid åt er här och vi sätter er att ni ska jobba med en masteruppsats här. Och ni får inte byta ämne, utan ni ska hålla er kring unga vuxna och deras tro. Vad skulle ni ha jobbat vidare med om ni hade fått jobba fram en masteruppsats spontant här?
Hade vi haft mer tid så skulle jag gärna jobbat få ännu fler att vara med en del av den kvantitativa undersökningen. Mm. Vi hade ju 188 personer som var del i, och det funkade bra på många områden, men i vissa fall vill jag göra jämförelser mellan landsbygd och stad till exempel.
Ja, just det.
Och då var det underlaget lite för väl, kanske för få från landsbygden för att kunna våga dra några direkta slutsatser. Mm. Hade vi haft 500 svar, då har man kunnat jobbat mer med det.
Mm.
Sedan skulle jag väl definitivt ha gärna haft några kvalitativa intervjuer. Väl utvalda och ett större antal där man kunde få ställa följdfrågor. Och kanske eventuellt till och med i gruppsituation i olika kyrkor, och man kan få låta dem titta på resultatet, kommentera och få lite mer kött på benen runt svaren.
Just det. Vad hoppas ni, alltså nu har ni ju skrivit den här såklart. Det är ju så man skriver en C-uppsats, man skriver den i någon mån för sin egen utbildning och sin eget, att man lär sig av att skriva och så vidare, men om ni tänker att den här hamnar i händerna hos ungdomspastorer och pastorer och sådär. Vad hoppas ni att de ska få ut av att läsa det här?
Jag tänker att när vi tittade på alla svar vi hade fått in och vad ungdomar hade svarat, så tanken kommer då att det finns inte riktigt ett svar som är svaret för alla. Det är många faktorer som påverkar unga människors liv. Det finns många faktorer i ett församlingsliv som är viktigt. Och att vad jag skulle vilja att man tar med sig är att man förstår att man behöver flera olika aspekter för att tron ska utvecklas på ett bra sätt.
Mm.
Och blir förankrad i människors liv. Och vi har ju också i vår studie lutat oss lite grann mot Erling Birkedals teorier, en norsk teolog som har studerat ungas trosutveckling. Och det han har sett i sina studier är ju att tron utvecklas absolut bäst om man möter för det första de kognitiva behov som barnen har, de emotionella och de sociala behoven. Och det är något som vi har tagit till oss, att vi måste se till att vi inte bara fokuserar på att vi ska ha mysigt tillsammans, eller att vi bara fokuserar på att vi ska ha en härlig stund och möta Gud, utan att även den här kunskapsbiten måste bli mött, men att alla tre är viktiga. Och en av våra lärare på Johannelund Thomas Nygren, han har också bekräftat Birkedals tre punkter här, men han har även lagt till just den här att man behöver också bli utmanad.
Få en uppgift i församlingen.
Och få en uppgift i församlingen, precis. Och där kommer ju även just det här evangelistiska, det är missionen, det blir tjänsten, det sociala som kyrkan gör i samhället. Alla de här bitarna är också viktiga. Och där tycker jag att man får en ganska komplett bild av vad behöver vi förankra redan i ungdomsgruppen. Och det är inte lätt.
Nej.
Kyrkan idag består av ett gäng ungdomsledare som sliter och kämpar. Och man har inte all tid i världen. Man hinner inte allt.
Mm.
Men jag tror att det här kommer att bli i alla fall vår personliga strävan. Att erbjuda något som är lite bredare förankrat.
Mm. Och där kan jag ju bara... Nu pratar vi ganska mycket om tonåringar in i unga vuxna. Jag kan ju bara nämna det, att det kommer mer poddar under hösten här, där vi kommer att titta både på familj och på ungdomsledarens arbetssituation, som just där som du säger, att ungdomsledaren kan inte göra allt, och det tror jag inte heller är meningen att ungdomsledaren ska göra, men att vi kanske har på ett lite olyckligt sätt lagt för mycket ungdomsledarens knä som kyrka ibland, men det ska vi prata om en annan sväng här också. Jag tänker, nu har ni ju väldigt tydligt här fokuserat på två samfund. Ni har tittat på EFK och ni har tittat på Pingst. Men om man nu sitter och lyssnar på det här och inte då är varken EFK eller Pingst, utan man kanske sitter i EFS eller Svenska kyrkan eller Ekumenia eller vad det kan vara. Hur väl tror ni att det ni har upptäckt här stämmer liksom på en bredare nivå? Eller är det sånt som är ganska specifikt för just den här, vad ska vi kalla det, mer evangelikala, pentakostala traditionen? Har ni någon känsla för det?
Jag tror att om man tittar på den tidigare forskning som vi har gjort och alla studier, dels i USA, Kanada och över hela världen, så är det just, det är inte specifikt till ett samfund, utan vi har studerat en mängd olika samfund, och det man kan se är att de stämmer ganska väl överens med varandra. Rent generellt. Naturligtvis våra resultat, de står för de här två samfunden, men jag tror att många av de här frågorna står sig ganska väl. Men med det sagt så skulle det ju vara väldigt intressant att i framtiden göra en undersökning som innefattar ännu fler utav de samfund som finns i Sverige.
Och jag tror ju till exempel det som fick väldigt många som var väldigt viktigt var gudsnärvaron.
Mm.
Och där kan det ju skilja sig kanske från olika kyrkor hur man praktiserar eller hur man upplever gudsnärvaron. Men det viktiga är närvaron, att du känner Gud.
Ja. Ja, men det är nog sant. Och jag tänker att lite varför jag ställer frågan också är för att öppna upp för att om du sitter och lyssnar och känner att jag tillhör ju inte Pingst eller EFK, så kan jag utifrån att ha läst uppsatsen säga att jag tror att man får ut väldigt mycket även om man är i ett annat samfund och kan fundera på de här frågorna, även om man kanske inte pratar om andedop i sitt sammanhang som ni ändå har med här som ett svarsalternativ till exempel. Men jag tror att om man tittar på topplistan så tror jag att de flesta samfund skulle kunna känna igen sig i det ni har på topplistans överplatser, även fast man tillhör en annan kyrkotradition såklart.
Absolut.
Vi ska ta och gå in för landning. Men som slutfråga skulle jag ändå vilja fundera mer. Är det någonting som ni känner när ni har svarat här och vi har pratat innan också, som ni känner att men det här skulle jag ändå vilja skicka med till den som lyssnar. Det här har vi inte fått nämna. För att det kan ju vara så att Det är saker som dyker upp trots att jag inte kommer ihåg att ställa de frågorna, så att säga. Är det någonting, för jag tänker att vi har både alltså ledare i församlingarna som lyssnar, men också föräldrar eller enskilda individer som går till kyrkan på söndag och möter de här ungdomarna? Är det något ni skulle vilja skicka med till de här?
Ja, men absolut. Jag tänker att jag vill absolut poängtera att föräldrarnas roll är jätteviktig.
Mm.
Och det har vi ju särskilt sett genom resultaten när, i enkätsvaren att ja, i stort sett alla har vuxit upp med föräldrar som har praktiserat sin tro på ett sätt att barnen har sett det och kunnat ta del av det. Och det vittnar jag av att det har spelat en stor roll,
ja,
till att de också har blivit kvar. Så jag tycker att det är absolut viktigt att tänka på. Jag tror att vi som föräldrar kan ta ett större ansvar och förstå vikten av vår roll när det gäller våra barn. Det är lätt att säga att barnen är ungdomsledarnas uppgift, men väldigt mycket görs redan i hemmet av föräldrarna. Så att vi är absolut role models för de unga.
Och jag skulle också vilja nämna, vi ser ju här att bibelundervisningen är väldigt viktig, men med det så är också det här med en öppenhet. Att våga låta de här unga människorna brottas med sina tvivel och diskutera de här tuffa, svåra frågorna vi har i samhället. Det är en postmodern generation som vi jobbar med, och vi måste ge dem utrymme att få fundera, tänka och känna att kyrkan är en trygg plats. Det är inte en plats där man blir tillsagd exakt vad man ska göra, man blir inte dömd, men man kanske blir utmanad av i bibelundervisningen, men samtidigt har en väldigt öppen atmosfär, och det tror jag är någonting som är värt att ta till sig.
Mm. Tack så mycket, framförallt för det jobb ni har lagt ner och det som den nytta vi kan ha av det här. Om man skulle vilja få tag på uppsatsen för att få läsa den för egen del i sin egen reflektion över arbetet i en församling, var kan man vända sig då?
Ja, det enklaste är väl att kanske kontakta oss.
Ja.
Skicka oss ett mejl.
Ja.
Så skickar vi över den direkt.
Då lägger jag en mejl i beskrivningen till avsnittet, så kan man skriva dit och fråga. Sen kanske det är så att den finns och ladda ner på någon hemsida någonstans från Johanne Lund, det vet jag inte. Men då löser vi det så att den går att få tag på. Tack så jättemycket för att ni har varit med. Och jag hoppas att ni som har lyssnat har fått ut mycket av det här och fått egna funderingar att gå vidare med i det arbete som ni står i. Kanske som föräldrar, ungdomsledare eller ja, i vilket sammanhang ni nu står. Tack så mycket.
Tack för att du fick vara med.